A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Får man säga god morgon eller?
Ja, men...
Klockan är fan 10, men...
Jag tycker du kan få önska mig en god morgon. Det är alltid trevligt.
Mm, men visst. Men alltså, jag känner... Ja, nu är man en klyscha på två ben. Men alltså, har det inte varit väldigt svårt att vakna till på senaste?
Nej. Jag tycker inte. Nej, jag tycker faktiskt inte. Men jag förstår ju hur du menar. Men jag är inne i en... Jag tänkte komma till ett senare, men jag kan lika gärna dra det nu. Jag sover så otroligt dåligt. Just nu. Och då kanske man tycker att det borde vara jättejobbigt att komma upp. Men det är snarare så att jag liksom längtar till det äntligen är dags att gå upp. För att det finns ju ingenting som är mer stressande, tycker jag i alla fall, än att ligga och försöka sova. Alltså verkligen försöka sova och inte somna. Alltså det stressar mig så jävla mycket. Så jag blir typ mer avslappnad när jag kan gå upp. Förstår jag menar?
Ja. Nej, och jag kan verkligen känna igen mig. Här om natten så hade jag också jättesvårt att somna. Och jag har vanligtvis inte svårt att somna.
Ja.
Så jag gick ju liksom till och med upp fram till fönstren och letade efter månen som något sorts svar på mina problem.
Men gud, jag gjorde också samma... Eller jag pratade igår på jobbet om att så här, men det kanske är fullmåne. För jag hade typ önskat att det var det. Inte för att jag egentligen tror på det. Men bara för att det finns ju något som så här, kan förklara vad det här beror
ja.
På.
Nej, men jag är helt med
dig. That's a misery. Ja, jag har i varje fall drömt också ganska konstigt. Den här senaste, eller de senaste då två nätterna. Och det jag gjorde då, jag tog initiativet att googla mina drömmar lite och se vad de betydde. Och det var ju spridda skurar, ska jag säga.
Okay.
Jag kan säga att natten till igår då så sov jag i princip ingenting alls. Eller jag gjorde ju säkert det. Men du vet, det känns ju som att man inte gör det liksom.
Ja, men det känns som att man vaknar hela tiden.
Ja,
liksom.
Ja precis.
Och man eller typ inte ens somnar.
Och grejen att jag brukar, alltså det bästa sättet för mig att somna vanligtvis är att sätta på en podd som är semi-intressant. Enligt mig själv. Mm. Och sen ha jättelåg volym. Och sen bara, alltså då brukar det gå väldigt snabbt. Jag brukar inte minnas att jag lyssnar mer än typ 2 minuter. Innan jag liksom...
Nej.
Ja, det är väl placebo också. Att jag vet att nu är det dags att sova, typ. Mm, så jag gjorde det. Mm. Men när jag då inte kan sova, då blir jag också så himla stressad över att jag kan... Alltså då blir det så svart på vitt att säga nej, jag har inte somnat. För att de pratade om det här sist också. Eller förstår jag menar? Att säga ja, jag är fortfarande kvar i avsnittet med den här gästen. Perfekt, jag har alltså inte sovit senaste timmen. Ja, typ sådär. Ja, men det jag i varje fall drömde natten till igår var att jag var i en grotta under typ ett kontor. Och där luktade det jätteilla. Och till slut förstod jag varför, för det var fullt av döda kroppar där.
Men vänta nu här. Du har alltså dött om en likhög? En likgömma?
Ja, eller alltså det var typ som att det var i grottan var det liksom olika utrymmen. Eller jag minns liksom verkligen att jag kom in i grottan och bara puff, möttes av en lukt som var så här det här är inte bra. Men jag fattade liksom inte vad det var. Jag minns att den var väldigt typ tät, lukten. Alltså väldigt så här tjock. Egentligen snarare än
alltså jag har en fråga, eller jag har en liksom spaning.
Ja.
Tror du att man ibland i sina drömmar kan typ känna saker som man inte känt men på korrekt sätt? Alltså tror du att du kanske upplevde vad likdoft alltså verkligen är? Fast du kanske inte har känt det. Alltså, för att ibland så händer sådana saker.
Gud, jag trodde du menat...
Vadå?
Jag trodde du menat typ att såhär, tänk om du liksom pruttade i sömnen. Och så var det det du kände i din dröm.
Så kan det också ha varit. Men alltså jag har liksom en analys. Ja. Alltså jag har ju en ganska sjuk dröm. Det här är ju jättekonstigt.
Mm.
Men jag, det här är flera år sedan. Då drömde jag att jag hade en snopp.
Ja, okej.
Okay. Som fick stånd.
Åh, fy fan.
Men jag kände mig inte sexuellt upphetsad. Alltså jag kände bara av själva ståndet. Och då kände jag att så här, jag tror fan att det är så här det känns att ha stånd.
Ja, jävlar ja.
Fast jag liksom aldrig har upplevt det. Och så tänker jag att det kanske är för dig med likdoften också.
Ja, alltså det, jag googlade lite för att få något svar på i alla fall vad det betyder. Det, alltså jag har aldrig känt doften av... lik, eller förstår jag menar där alltså, då tänkt, ja eller dött har jag väl känt i med att när jag jobbade i Dellin så hade vi kött liksom styckningsrummet
med förruttnelse kanske.
Precis, för det är ju det som jag tänker att man förknippar, eller fast jag, vad vet jag, hur som helst, att drömma om en grotta är tydligen vad ska man säga, motsvar, eller det betyder, det symboliserar kvinnans könsorgan, livmoder. Hallå? Eller erfarenhet av livet i livmodern.
Gud.
Det känns...
Men vet du, det här kanske går att koppla till dina funderingar kring din spiral.
Ja, kanske. Fast varför drömmer jag om det nu då, inte liksom under hela året?
Matilda har i alla fall tänkt mycket på sin livmoder och inte i ett graviditetsperspektiv.
Nej, utan ett spiralperspektiv. Ja, hur som haver.
Exakt.
Lukten då. För då var jag så här, jaha, jag drömmer om ett illaluktande underliv. Vad trevligt, typ. Men det är inte riktigt så liksom... copy-paste.
Det är inte så enkelt.
Det är
kanske
inte så enkelt, utan lukten, alltså det finns ju då, olika dofter kan ha olika symbolik enligt de här ganska, alltså absolut, det är inga toppenhemsidor jag har hittat här, men en söt doft kan betyda en grej, en liksom behaglig doft kan betyda någonting, en parfymdoft kan betyda en annan grej, men en obehaglig lukt kommer från dig. Du är involverad i något smutsigt, olagligt, vilket kan förstöra ditt framtida liv och din karriär.
Men vänta nu trodde jag liksom för en sekund att du talade till mig.
Nej, eller vad? Alltså,
att jag, du kände doft från mig i drömmen.
Nej, det är mig.
Nej, okej, du, det är alltså ditt ego liksom som spelar ut sig i det här, i de här drömmarna.
Ja.
Du ska, usch, du ska skämmas.
Men jag lever ett parallellt kriminellt liv tydligen, som är smutsigt. Och om jag inte tar tag i det här kan man
vet du, Anna Bok talar till dig här och nu. Karma, lilla smuts.
Ja, exakt så känns det. Och det känns så där. Men i varje fall, natten till idag så drömde jag att jag var... Alltså jag var på väg någonstans. Jag vet inte vart, för att jag kom aldrig fram. För att jag blev... jag råkade hoppa på fel buss. Och råkar hoppa på, det här är ju så konstigt, men jag råkar hoppa på en liksom kriminalvårdenbuss. Men det ser ut precis som en alltså, blåbuss 179 som åker i närheten av där jag bor. Liksom. Det är en SL-buss, men där inne, det ser inte ut som en vanlig buss där inne. Och det är en, jag förstår på något vis att det här, jag är på ett fängelset. Ja, och...
I took the wrong way. Så
ja, säga. Och det fanns inte så mycket rolig symbolik för att ta fel buss. Det fanns ganska mycket. Typ som att så här, du är förvirrad. Du har för mycket på ditt bord och liksom... Bla bla bla, jag vet inte. Men att vara i fängelse, liksom... För jag kom sen fram till en anstalt. Och där blev det lite otydligare. Men jag vet att jag var i fängelset. Och det är i varje fall en... liksom... Det är en dålig dröm. Och det står att om en tjej drömmer att hon är i fängelset så betyder det i verkliga livet att hon ska gifta sig. Men om hon drömmer att hon är liksom fast i ett deserted house, a barn or a remote and isolated place. Och det här isolated place, det här var ett väldigt isolated fängelse. Alltså det låg verkligen ute på, långt ute på... ingenstans vision. Ja, då betyder det i varje fall, eller då är det möjligt att hon kommer bli otroligt skadad i en nära framtid.
Det här känns inte jättebra.
Nej. Så det känns så där.
Men usch.
Förra veckan, det här går jättesnabbt, jag måste bara säga, förra veckan så drömde jag och Frida samma natt att jag dog. Inte det också. Ganska obehagligt.
Det är väldigt alltså, obehagligt. För jag alltså då hade jag fan blivit
rädd. Ja, nej, men jag drömde liksom att jag själv blev skjuten. Och det var ju en ganska otrevlig dröm. Och jag liksom vaknade helt skakig på morgonen och var såhär, jaha, perfekt, och dog jag. Och sen skriver Frida till mig en timme senare, bara, men gud, vet du vad, jag drömde att du dog i natt. Och jag var såhär, nej. Då, nej, jag kommer ju dö idag. Alltså jag var helt...
Universum ville säga er någonting.
Men
vänta nu, nu har jag en viktig fråga. Alltså, vaknade du när du blev skjuten eller upplevde du döden i drömmen?
Alltså, det var inget av det. Alltså, det var typ som att den tog slut där. För jag vaknade inte, men det var inte heller så att jag drömde vidare. Liksom.
Nej, det blev en ny dröm. Typ,
ja,
eller en
jag minns
dröm.
Ingenting efter det. Men
jag fattar.
Trist var det.
Ja, men vet du, jag älskar att tyda drömmar.
Gör du?
Ja, förutom då till exempel när det är så här, något illa kommer hända, att det är din lilla karma vidare. Ja. Och man bara, jaha.
Men ofta så, alltså för när jag googlade då såklart, eller Frida gjorde också det, vad det betyder att drömma om att man dör eller att någon annan dör, så är ju inte det lika liksom copy-pastigt. Alltså det går inte att, alltså det betyder inte rakt av att, det alltså att jag kommer dö. Man bara, nej, vad skönt att höra.
Vad bra, tack för att du sa det.
Men alltså när jag googlade så verkade det som att det typ inte ens var en jättedålig dröm. Alltså förstår du vad jag menar? Och det kan snarare vara då så här, att drömma om tre fiskar som simmar rakt mot dig, det betyder jättedåligt. Eller förstår du vad jag menar? Att det är liksom, ja. Det är lite mer tvetydigt än vad man kan tro.
Det är väldigt intressant det där, för man undrar verkligen, vart kommer all den här informationen ifrån, va?
Det sägs ju
är
typ att man drömmer om sånt som man varit med om de två senaste dagarna. Men jag har inte varit i en grotta med lik på 2 dagar.
Nej.
Så jag vet inte.
Men du kanske har varit i ett underliv som luktar fest.
Ja, det har jag. Det har jag.
Ja, för fan.
Vad har hänt dig sen sist, Andrea?
Jag skulle väl vilja säga både inte så mycket och samtidigt ganska mycket. Vi har ju följt mitt lilla misär-tragedi-drama här hemma i lägenheten. Mm. Och nu börjar jag väl äntligen se ljuset i tunneln på riktigt.
Mm. Men får jag fråga, när det finns det något datum som du har tagit fäste på? Alltså som de har sagt att så här, då kommer det vara klart?
Nej, alltså mina egna beräkningar är ju då alltså slutet av december eller mitt. Från slutet av december till mitten av januari.
Okay.
För det som är nu är ju att firman som har tagit hand om fuktskadan och köksåterställningen, de börjar bli klara. De ska egentligen vara klara imorgon. Mm-hmm. Och det hoppas jag ju verkligen att de är. Vilket jag typ också tror att de kommer vara. Och sen så är det ju då processen beställa bänkskiva.
Mm.
För de har ju inte kunnat komma och mäta förrän köket är klart. För det måste ju vara rätt på millimetern.
Yeah.
Så att nu är egentligen byggarna klara. Och nu är det bara jag som väntar på bänkskivan i förmodligen typ ish en månad. De har inte så långa leveranstider, så det är jätteskönt.
Mm.
Men ja, så att nu känner jag verkligen att så här, jag börjar älska mitt hem igen.
Men en fråga, från det att de är klara, i de här 4 veckorna när du väntar på din bänkskiva, kan du då diska i diskmaskinen eller använda spis?
Nej.
Okay. Men, alltså,
men det blir ugnsplåt för hela köret.
Ja, just, jag har ju sett det att du efterfrågar ugnsmat. Mm. Men får jag fråga en grej? Nu när du inte har någonting. Ja. Oj, vad hemskt det lät.
Nu när du är lämnad.
Nu när du inte har ett skit.
Fattig.
Men vad äter du, käraste du? Vad är det du äter?
Nej, men vi äter då, till exempel igår. Då åt vi potatisgratäng med vegokorv i ugnen.
Ja, men vadå, ni kan använda ugnen nu också?
Ja, ugnen kan vi använda nu.
Har ni kunnat använda
den
ugnen?
Den har vi kunnat använda sedan 3 dagar.
Okej. Vadå, sen 3 dagar?
Sen 3 dagar tillbaka kan vi använda ugnen.
Okej, men då är min fråga egentligen, vad åt du innan de 3 dagarna?
Hämtmat.
Ja.
Hem hos mamma. Matlådor jag gjort hemma hos mamma. Eller hemma hos Vilma. Eller matlådor vi gjort hemma hos Vilma.
Okej.
Okay. Ja, det är ju typ det.
Fattar. Okej, okay, vad skönt då att kunna göra lite egen mat.
Vi har haft folk som låtit oss låna deras kök. Så det har varit skönt. Men det har ju inte heller varit så att det passar varje dag efter jobb och träning och liksom allt sånt. Så då har det blivit mycket hämtmat. Och nu känner jag liksom att så här, jag vill aldrig mer äta halvbillig hämtmat från Söderort någonsin mer i hela mitt liv.
Vad har ni ätit mest? Vad är du mest klar med liksom?
Nej, men alltså jag har verkligen ätit allting och jag är trött på allt. Alltså jag är trött på bowls, jag är trött på sushi, jag är trött på pizza, jag är trött på hamburgare, jag är trött på allt. Mm. För det är också så här, tyvärr hade jag ätit ute varje dag och man hade råd att liksom sitta på Rish.
Mm.
Taverna Brillo, då hade jag nog inte varit lika trött som jag är nu.
Nej, jag fattar. Samtidigt som du kanske hade varit ännu tröttare, för då hade du alltså haft eller du menar om du hade kunnat liksom hoppat runt med de fancy places eller vadå?
Precis, precis. Om man hade haft lite större valmöjligheter.
Ja.
Men ja, så det är typ det jag har ätit.
Jag förstår.
Men nu är jag då väldigt nöjd över att vi kan göra ugnspannkaka.
Mm, men jag och
rotfrukter i ugn med halloumi.
Ja, oj gud.
Ja, det fattar
jag. Jag förstår.
Det är, nu är helt plötsligt valmöjligheterna många och stora, så det känns väldigt.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Bra. Men du, jag har tänkt på en sak.
Ja.
Och det är ju att i vår...
Ja.
Alltså om några månader, så har ju du och Oscar varit tillsammans i 6 år.
Ja, är det det du har gått runt och funderat på?
Det har jag funderat på, för att jag alltså det är ju så jävla många som har gjort slut i år.
Ja, det är det faktiskt.
Och det, alltså så här, skulle ni också göra slut, då skulle jag fan tappa hoppet om allt för 2020.
Mm,
för det orkar jag inte mer. Så då har jag gått runt och tänkt att jag är väldigt glad över att ni fortfarande är tillsammans, att ni får det att funka och att ni har varit tillsammans så länge. Och det är så här, alla vi vet ju att det är uppgångar och nedgångar och bla 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 bla. Men jag tänker att så här, du och Oscar är nu ändå då, vad ska man säga, facitparet just nu i podden. I och med att ni har varit tillsammans längst.
Facit i och med, alltså du menar att så här, eller du...
Så här ska man göra.
Okej, okay. Jag ger bus.
Det är så här man sköter det.
Absolut.
This is how we run the company, a successful one, så att säga. Men då tänker jag så här, hur bra känner du och Oscar egentligen varandra?
Oj.
Här tänkte jag nu att... Nu tänker jag att jag med 10 frågor...
Ja.
Ska sätta er samspelhet, samspelthet på prov.
Ah.
Precis. Oscar har redan fått svara på de här frågorna.
Åh nej.
Och nu ska vi då se, svarar ni likadant?
Jesus fuck. Okej, okay. Det här är också, det här är
klurigt. Det är inte så dramatiska frågor.
Nej, men du vet vad som
det är bara...
Det här är ungefär som när man gör rygg mot rygg, alltså den här drickleken. Mm. Alltså när man står rygg mot rygg med någon och så säger, vem har styggast klädstil? Och så ska man liksom tänka, vad kommer den andra svara? Alltså, jag måste ju ta mig in i hans hjärna nu, känner jag.
Ja, jag förstår.
Ja, men
du får köra lite din hjärna och lite hans hjärna.
Absolut.
Men fråga ett är, och du kommer ju få svara först, såklart.
Mm.
Fråga ett är då, vad bråkar ni mest om? Eller tjafsar, eller bråkar. Det får man tolka lite som man vill.
Vi tjafsar mest om att... Oj. Jag skulle säga att vi... Oj, vad svårt. Nej, men det är när han slår mig som vi tjafsar mest. Nej, ska. Vi tjafsar mest...
Det kan bli lite dålig stämning.
Då blir jag lite arg. Nej, men okej. Okay. Alltså, inget... Det här har vi pratat om. Jag vet inte om han skulle svara det här, men jag svarar det här. Ingenting irriterar ju mig så mycket som att han är långsam. Det stör mig så otroligt mycket. Men jag tror däremot att jag tjatar eller tjafsar ännu mer om att han sprider ut sig. Och jag tror att han ser exakt likadant på mig. Alltså vi sprider ut oss. Okay. Och inget, man är fine med att den ena gör, med att sig själv gör det, men inte med att den andra gör det.
Oskar svarar då, vad bråkar ni mest om? Att jag är en tidsoptimist. Jag tänker att jag har mer tid än vad jag har och jag blir stressad. Då blir Matilda sur på mig och jag blir arg på henne för att hon blir sur på mig. Och sen är det igång. Men i övrigt bråkar vi inte så mycket.
Ja, men då hade jag ju rätt från början.
Ja.
Ja, nej, det är drives ganska, me fucking crazy. Alltså, jag kan bli arg bara jag tänker på honom ibland. När han då är så här, nej men det tar bara 2 minuter dit. Man bara, okej, okay, så du har alltså världens längsta ben och galopperar. Alltså så här,
ja, man bara, har du blivit en dinosaurie?
Ja, du blev en T-rex. Liggande.
Ja. Ja, exakt. Nej, men det sjuka, eller det sjuka, det här är nog ganska vanligt att man är olika på det sättet. Men jag och Gustav gick ju igenom alla de här frågorna igår kväll och även Oscars svar. Ja. Och det här är ju verkligen exakt det jag och Gustav tjafsar mest om också.
Det är så sjukt att vi har exakt samma situation där. Alltså,
ja.
Ja.
Men och tänk då, alltså du vet ju att jag är hetsig i jämförelse med dig.
Ja, absolut.
Tänk då att den krocken alltså typ blir ännu värre.
Ja, jävlar.
För att jag är också så här, nej men jag kan inte ens gå in på det.
Men Gustav känns också mer liksom, för Oscar, han blir som man säger, han hugger ju tillbaka då. Och då blir jag ännu arg, så varför är du arg?
Nej, men det är ju exakt samma. Liksom. Gustav är så här, det värsta jag vet är när du stressar mig.
Ja, men det känns som att Gustav blir mer så här, alltså bara, lite så här, kan du sluta skrik på mig? Typ. Ja. Medan Oscar skriker tillbaka. Typ så. Ja,
jag fattar. Det tar 2 minuter!
Ja, precis.
Nej, det gör vi inte. Fråga 2. Vad stör sig Matilda mest på med Oscar?
Oj, för alltså, det är, egentligen är det ju samma sak. Alltså, det är det som irriterar mig absolut mest med Oscar. Att han är...
Jag kan säga så här, han har givit några liksom små exempel också. Förutom det här med tidsoptimist.
Okay.
Lite så här vardagsgrejer.
Ja, men jag stör mig jättemycket på när han ska stå och raka sig i 111 fucking år. Jag förstår att det är trevligt att ha en skarp linje. Good for you. Och ja, ärligt talat, jag är väl glad att han gör det, I guess. Men han dräller liksom ner. Han plockar aldrig undan sina grejer på badrumsbänken. När han ska ta tvål så dräller det vatten som fan över handfatet. Och det gör mig galen. Han är jätte... Gud, det här blir... Jag är så hård nu.
Jag bara, ouch, det är ju alltså ingen som stämmer än inte med vad Oskar själv har sagt.
Nej, sen så är han, har han också en tendens av att så här... Alltså för grejen är, köket är ju verkligen mitt rum i lägenheten. Och jag är väldigt noga med att jag vill ha det så också. Så det är inte en kvinnofälla grej liksom. Jag vill... Alltså,
jag är inte manipulerad, jag lovar.
Men han, alltså, om jag liksom så här ber han ta undan, eller kan du ta köket nu? Då är det, så här, då är det som att han typ ändå så här lämnar vissa typ jobbiga grejer. Eller så förstår du, som jag är så här, okay, så du tänker att jag ska ta hand om det där. Ja.
Oscars svarar då, när jag sjunger påhittade sånger.
Ja, det gör mig också galen.
Att jag är tidsoptimist. När jag bara ska spela en omgång FIFA och det drar iväg.
Ja.
Och speciellt när jag live-kommenterar Paradise Hotel och
Jesus
andra program.
Fuck, alltså, jag blir galen. Alltså han sitter liksom, om han typ stör sig på någon i Paradise Hotel, vilket är så rimligt, alla gör det. Men då ska han sitta och så här, svara den. Så här, ja, men du då? Men du gör ju ändå bara så här. Man bara, men Oscar, du behöver inte live-kommentera Diana. Hon hör inte dig. Nej, det gör mig galen. Absolut.
Ja, för fan roligt. Okej, men då är nästa fråga. Vad stör sig Oscar mest på med Matilda?
Att jag också lämnar kvar grejer i köket. För att jag är dubbelmoralisk här. Jag är också det. Vi har fått kasta varenda vitlökspress vi äger. För att jag orkar aldrig diska dem. För det är så jävla jobbigt. Alltså, så jag har kört dem gång på gång på gång i diskmaskinen i 2 års tid. Alltså aldrig tagit ut den. Ja, det är dumt. Och sen, vad gör jag mer? Jag, nej, det är det enda jag kom på. det är perfekt.
Då svarade Oscar att hon är långsam i badrummet.
Ja, men okej. Okay. Oh my fucking.
Att hon sprider ut sina saker hela tiden och att hon pillar på mobilen 24. Det här sistnämnda känner jag kanske är ett litet problem.
Ja, men det han men det är det kanske.
Ja, jo, ja,
jo det men det är det kanske. Men det är också väldigt lätt för han att så här nej. Jag blir
han vet inte hur det är.
Jag blir retärt. Ja, men det är absolut ett problem. Jag är mycket på telefonen, absolut.
Fråga nummer 4.
Blir helt svettig.
Vem sa jag älskar dig först?
Gud, jag har absolut inget minne av när det här hände. Men jag tror att det kanske...
Det roliga är till och med jag hade ett minne av det här.
Va?
Ja.
Okej.
Okay. Låt mig remind you. Det är samma som Oscars svar då. Jag läser upp Oscars. Jag på fyllan när vi jobbade på mat och vi grälade just på en jobbfest.
Jag blev så arg den sa det. Alltså det var vårt första riktiga bråk då. Jag åkte hem. Alltså jag var så här, fuck off. Du säger inte det till mig nu. Du säger att du älskar mig. Du kan inte säga det imorgon.
Visa det istället. Säg det inte bara. Visa det.
Usch, vi hade också en så trashy start på vårt förhållande. Vi verkligen liksom... På så personalfester så... Nej.
Fille grälade och bara... Jag älskar dig, vad fan. Vad ska jag göra då? Ja. Men Oscar var i alla fall först.
Ja, men det...
Vilken musik väljer Oscar att sätta på en fredagkväll hemma?
Det här är ju ganska...
Vad väljer Oscar för musik?
Alltså, seriöst, det han väljer att sätta på... Och det här såg man också när han fick sin Spotify Wrapped. Att allt var ju alltså, typ spa-musik av olika slag. Alltså så här, relax, meditation...
Oh my god, det är exakt vad Oscar skriver.
Det är det enda han lyssnar på. Han lyssnar liksom på det när han städar, när han duschar, när han ska sova. Det är jämnt.
Det är zen mode zen. At your place. Vad har ni för smeknamn på varandra?
Usch, det här tänker jag absolut inte säga på den.
Ja, men han har ju redan exposat
det.
Det
är så pinsamt. Nej, men det...
Nej, men vet du, alla har ju pinsamma smeknamn.
Men han har ganska fina till mig. Vissa av dem är lite gulliga. Alltså...
Han har återgett två stycken som ni använder mest.
Okej, okay, säg.
Han kallar Matilda då dig, man bara hopp, mest för älskling eller babe. Och hon kallar nog mig mest för bubbi eller hjärtat.
Det första får mig att det kryper i min kropp, alltså när jag hör det, att jag säger det.
För
att,
nej, lilla bubbi.
Ja, det är ju det, och det där är ju fruktansvärt. Så pratar
man ju till någon man älskar.
Men, babe vet jag dock, det känns som att han bara vill vara en cool grabb. För att jag tror inte han säger
det, väldigt coolt.
Till mig faktiskt. Hjärtat säger, sa han hjärtat?
Älskling eller babe, och du säger hjärtat.
Ja, jag säger hjärtat. Ja. Oj, så vi tenterar oss, va?
Nu kommer en till fråga här. Hur långa är ni båda? Hur lång är Oscar och hur lång är du?
Oh my god, vilken fucking fuskare han frågade mig igår.
Vänta!
Ja.
The fuck är det där?
Han frågade mig
igår. Han skrev så här: jag tänkte 1,60 till 1,64, men sen sa hon idag att hon är 1,58.
Ja, han bara sa,
han frågade.
Ja, han frågade. Vi pratade om, vi kollade på Paradise Hotel och jag var så här: gud, alltså Helen är verkligen kort. Hon stod och hon skulle typ krama någon av killarna som var väldigt lång. Det här är ju liksom sten i glashus, för jag är ju också väldigt kort. Alltså så att det är inget fel mot henne liksom. Och då så sa han, men hur lång är du egentligen då? Typ. Och jag var så här, ja, jag är nog 1,58.
Den jävla fuskaren.
Så det var ju fusk. Men jag skulle säga att han är 1,80.
Han är 1,78.
Hopp.
Jahopp. Det kanske, han kanske sålde in sig själv som 1,80.
Ja, han har nog sagt att han är längre än så också faktiskt, om jag ska vara helt ärlig.
Varför är det typiskt killar?
1,83, 84.
Och, nej, men vet du också vad Gustav brukar säga? Nej. Det här är någonting som kan irritera mig enormt.
Ja.
Han är 1,87. Punkt.
Ja.
Han är såhär, men jag är 1,87, men det var sist jag mätte mig.
Man bara, men älskling, du...
Man bara, men snälla, du är 24 år gammal, du växer inte.
Nej, alltså, nej. It's over.
Han bara säger, kanske typ 1,88 nu?
Nej.
Man bara, men...
Nej. Om något så krymper man väl bara.
Ja, verkligen. Mm. Okej, fråga 8. Vart var er första resa tillsammans?
Vår första resa var till... vart fan var... Jo, Gran Canaria. Hotel Sweet Princess.
Oscar skrev Gran Canaria Playa Taurito.
Jaha, men okej, hotellet hette Sweet Princess, men Taurito var området.
Okej, bra.
Pew.
Lite jobbigt om ni var på olika hotell.
Ja.
Okej, fråga nummer 9, näst sista. Vem av er är modigast?
Jag.
Oscar skrev, vi är modiga på olika sätt, men jag skulle säga båda. Jag vågar skälla ut folk som inte kan bete sig på restaurang och så vidare. Säg till grannar när de för oväsen. Men Matilda är modigare på saker som man egentligen kanske inte ser som modiga. Och det betyder att hon egentligen är modigare än mig. alla saker jag vågar testa, till exempel flytta till Jönköping och Grekland, vågar jag göra för att hon är modig nog att låta mig åka med tron om att vi klarar det som par. Det är modigt.
Vad starkt.
Att skälla ut någon, det är enkelt.
Ja, nej, men, och det är inte så att Oscar är en så idiot, men typ så här, vi har grannar som till exempel alltså argt bråkar väldigt mycket nattetid, och det är inte så att man hör att det, alltså, man hör att det helt enkelt...
Man blir inte orolig.
Nej, utan de står och gråter och skriker och så här, you're breaking up with me! Alltså det är den nivån. Men det är ändå så här, ni kan inte hålla på så här. Alltså då får ni ta det på dagtid. Ni kan inte ta det varenda natt klockan 02. Det går inte. Och absolut. Nej. Så skickar jag in min springpojke Oscar då. Jag skulle aldrig göra det själv.
Nej, ja. Jag fattar. Men där är jag absolut. Faktiskt... Alltså, jag tänker så här, jag är lite mer Oscar än vad Gustav är. Men när det kommer till våra grannar, då skickar jag Gustav.
Ja.
Jag vet inte, jag tycker det blir lite incestuöst, som vi har brukat säga här i podden.
Exakt.
Ja, sista frågan är då, vem av er har kortast stubin?
Oscar, 100 000%. Alltså jag är den tålmodigaste jag vet.
Ja, Oscar har skrivit, jag har garanterat kortast stubin. Matilda har lång stubin.
Jag har långt stubin. Kort i rocken, långt i stubinet.
Ja. Ja, nej, men det känns som att ni var överens där.
Ja,
men det var det jag hade. Jag tycker att ni ändå verkar vara väldigt samspelta.
Vad skönt att höra. Alltså, och det är vi väl oftast. Alltså, det är typ det, därför det funkar, tänker jag. Och sen känns det också som att, så här, det här har vi pratat om, men att få det att funka länge, alltså det är ju mycket, mycket tur också. Alltså det är absolut, det är mycket tur och lite skicklighet. Alltså det är just för att, ja, alltså jag framförallt har förändrats extremt mycket sen jag, alltså han har också det, men han var ändå lite äldre när vi träffades, och därför har det, alltså, och han har också typ, tycker jag tror han skulle hålla med mig, alltså gått i mer samma linje, eller vad man säger, under de här fem, sex åren. Medan det känns som att jag har varit mycket mer åt kors och tvärs. Alltså, i mina åsikter och i min klädstil. Alltså, det är mycket som har hänt.
Mycket som har hänt hemma i garderoben, så att säga.
Genom åren.
Precis. Saker har bytts ut. Stilar har svängts ut, så att säga. Nej, men alltså, det är verkligen sant det du säger. Att så här, självklart handlar det jättemycket om att liksom ge sitt förhållande tid och energi och liksom anstränga sig så. Men minst lika mycket, som sagt, om inte mer, handlar ju bara om naturlig kemi.
Absolut.
Och naturlig, alltså så här, timing och allting sånt liksom. Och att ha ett förhållande som håller i 6 år innebär självklart x antal kriser bakom sig.
Jesus Christ.
Alltså det är verkligen någonting jag vill så här, ta upp, att alla förhållanden går igenom sådana perioder.
Mm.
Och sen handlar det bara om att ta sig ut på andra sidan och lära sig någonting av det, eller så gör man inte det.
Mm.
Och det är ju egentligen bara så det funkar.
Så är det bara.
Så är det bara.
Andrea, jag vet ju att du ska dissa 2 företag, men innan det, jag tänker att vi lämnar det som en liten cliffhanger.
Ja.
Nu när ni vet att det kommer, så ska jag dissa en annan grej. Och det är julen, har jag skrivit. Men inte julen som helhet, inte som koncept. Nu svänger vi upp och ner igen.
Ja, nu är det upp och ner. Alltså, folk hänger inte med.
Ja, nej, men jag ska förklara mig. Det finns mycket som är merry and bright med julen. Och det har vi pratat om tidigare. Vi kommer säkert prata mer om det. Men det finns en grej jag inte klarar av. Eller som stör mig. Och som jag vill dissa. Och det är det svenska julbordet som koncept.
Oh.
Eller liksom som tradition, I guess. Alltså jag kan liksom inte förstå varför vi envisas egentligen runt om i världen. Det kan jag ta upp någon annan gång. Men alltså, även då i Sverige, att äta äckelpäckel på den bästa dagen på året.
Äckelpäckel? Nu tror jag att folk känner så här, nu får hon utveckla
lite. Jag tror vi nämnde det här också redan förra veckan, att så här, sitter man där på den trevligaste, mysigaste, härligaste kvällen och äter liksom en stackars kokspotatis som man typ doppar i senap, för att det finns inte ens sås på julafton. Nej, alltså, förstår du vad jag menar? Och som bevis på att svensk julmat är skräp och hör hemma i komposten.
Oj, jo.
Det är så grov. Lite blandad kompost som Nicole Falciani råkade skriva. Såg du den storyplanen? Det var så kul. Hon ska skriva så här, kommer lite blandad kompost från min från min kamerarulle. Hon menade kompott, men det blev lite blandad kompost. Oh. Här kommer lite blandad kompost från det svenska julbordet. Som jag helt enkelt tänker att vi måste sluta upp med.
Ja.
Det första, det är dopp i grytan.
Ja, det har vi fan aldrig hållit på med.
Nej, och det har vi hållit på med. Ja, det har vi hållit på med. Och jag slutar liksom aldrig äcklas av det. Alltså av den här gigantiska grytan där en stor slämmig skinka har kokat. Alltså bara konceptet koka kött är för mig kallsvettigt.
Men vänta nu här. Alltså jag trodde liksom att det var någon sorts gulaschsoppa.
Nej, men Andrea.
Jag har ju liksom aldrig varit med.
Gulaschsoppa? Nej, nej Andrea. För sen tar man ju ut skinkan och sen doppar man brödet. Vänta. Alltså någon stackars julvört i spadet.
I spadet?
Ja, i spadet.
Som när Kylie Jenner drank her broth.
Det är ju precis bone broth.
Exakt, det är lite den stilen.
Det är den stilen. Om man doppar den här brödet i... Alltså, eller man skopar spad på brödet. Mm. Så att det badar i en så här då till slut fisjummen. Och liksom, det blir bara en geggig... Ja, alltså bröd som har dränkts i kokt skinkspad helt enkelt. Det är liksom mat som är anpassad för den sista ålderdomstiden. Alltså ur ett konsistens- och smakupplevelseperspektiv. Förstår du vad jag menar?
Ner i komposten menar
du. Varför äter vi det? Usch. Alltså jag förstår inte varför vi äter det. Ja, jag går raskt vidare till lutfisken som kanske inte riktigt är lika household som liksom dopp i grytan. Nu var inte du hemma, alltså du hade inte så stark relation till dopp i grytan heller.
Nu var inte du hemma.
Men lutfisk, det är ju ändå väldigt etablerat. Alltså, alla har ju hört talas om lutfisk. Men vill du veta hur man tillreder lutfisk?
Är det typ om man torkar den eller något?
Det är en del av processen, ja. Det är en geléaktig fiskrätt som även äts i Norge. Och man tar då en torsk och hänger den på tork i 3 månader. Och sedan till eftermognad, typ fermentering, alltså typ förruttnelse, I guess, i 2-3 månader. Lägg den därefter i vatten i 5-6 dagar. Och sen ytterligare 2 dagar i vatten med lut. Lut är alltså typ en vattenlösning med basiska kemikalier. Jag vet inte exakt vad det betyder, men så är det. Och sen
Men stopp. Alltså, vem kom på det här?
Nej, men Andrea gör så mycket frågor.
Vem fick för sig att hänga upp en firre i ett halvår och sen käka
den? Ja, så att den är rutten och sen så ska den ner i basiska kemikalier. Sen ska den läggas 10 dagar i vatten igen för att bli ätlig. Och sen kokar man den och sen serveras den med potatis och bechamelsås. Man bara, men vad gott! Vilken smakupplevelse! Vad gott det låter!
Usch.
Ja, nummer 3. Alla dob. Hur bekant är du med alla doben?
Hallå? Dov?
Nej, alla dob.
Nej, jag har aldrig hört talas. Jag vet inte ens vad du pratar om.
Nej, det här var något som gamlingar köpte i otroliga mängder över julen när jag jobbade i Dellin. Och du ska få en liten bild av mig nu på hur du ser ut.
Nej, nej. Du skämtar med mig nu, ärligt
det
talat.
Det Andrea ser, den kommer upp på Matilda och Andrea. Sådär. Men det är alltså grisfötter.
Nej, alltså, vänta, det är gelé. Grisfötter?
Det är grisfötter i gelé. Och vi hade inte alla dob på grisfot i Dellin, utan det kan också vara helt enkelt kuber av typ kött. Eller hack. Alltså något slags liksom kött som då ligger i gelé. Och för att tillaga en alla dob, lik den här på bilden, så behöver du 8 färska grisfötter, halverade. Och sen behöver du salt, vitpepparkorn, kryddpepparkorn och lagerblad. Och vill du veta det värsta med konceptet alla dob, Andrea?
Jag trodde vi redan hade gått igenom det värsta, själva grisfötterna.
Nej, utan det värsta enligt mig, det är att gelén runt om, det är liksom, det är stelnat spad också. Det är inte, alltså, för det första... Begriper jag inte. Varför är vi så galna i kokspad? Alltså varför kan vi inte... Varför ska vi återanvända det i mångt och mycket? Men jag tänkte... Alltså under alla åren som jag sålde alla dob i skivor... trodde jag att man liksom hällde på någon typ geléaktigt efter. Alltså för att det skulle stelna. Men det är då helt enkelt så att man kokar köttet i det här kryddade vattnet i flera timmar. Och sen lägger man ut köttet i en typ sockerkaksform. Silar av lagerbladen, kryddorna, bla bla. Och sen häller man på det igen. Det här vattnet som det har kokat i. In i kylen några timmar och sen stelnar det och blir gelé. Inte det är det vidrigaste.
Det är det äckligaste jag har hört. Jag vet liksom inte om jag vill beskriva folk som kreativa eller bara komplett galna. Som sagt, vem gör det här för första gången och sen försöker sprida det här som någon sorts affärsidé?
Nej. Det är spännande. Sista då, slutligen har vi hackkorv. Det är en värmländsk maträtt som innehåller nötlever, svinhjärta, svål, korngryn, svinhjärta, nötlunga, lök, salt och peppar. Proteinet kokas med löken, ställs åt sidan för att svalna och sen kokas korngrynen i, wait for it, spad från köttkoket. Och sen hackar man typ den. För att jag vet inte varför. Alltså man äter den inte som korvskiva utan, eller som korv, utan man typ hackar upp det som en färs av något slag. Och det som irriterar mig med de här rätterna, efter att ha nu liksom berättat för dig om mina topp fyra värsta
obehagliga upptäckter,
det är att jag, alltså det är inte det att jag inte förstår varför man höll på och konserverade och tog tillvara på det här och så vidare i gamla Sverige. För de gjorde det jättebra, de kämpade på så bra.
Stackarna.
De tog tillvara på allt. Jag förstår det. Och vi hade liksom inte så mycket alternativ då. Vi hade inte, alltså, inte sett till ingredienser och absolut inte till kryddning. Det är därför all gammal mat typ innehåller vitpeppar och lagerblad. För det var typ det som vi hade. Men idag har vi ju annan kunskap. Och liksom hur viktigt och typ inneren är att så här, ta tillvara på hela djuret även idag. Om man nu prompt ska äta djur på jul. Så begriper jag inte, Andrea, varför vi envisas med att göra det så äckligt. Alltså varför inte så gott det i alla fall går?
Alltså för att återkoppla lite till förra veckan. Då pratade vi om den här, du hade ju hittat på Instagram den här surdegstoasten med vispad ricotta, ugnsrostade tomater och brynt saffransmör.
Ja.
Det åt ju vi i helgen.
Ja.
Inte det lite trevligare?
Det är ju lite trevligare än lutfisk med bechamel. Alltså, det är så här, om vi ska äta lutfisken, om man vill bevara traditionen, varför inte servera den med en sås som smakar något? Alltså, bechamel, det är literally mjöl och mjölk. Det är liksom inte ens en sås. Det är typ deg. Alltså, det är lös deg.
Det är typ tjock mjölk. Förstår du
vad jag menar? Alltså, jag blir så här, varför ska det bara vara äckligt hela tiden? Alltså, egentligen sill. Konceptet sill. Ja, men alltså, det är också ganska weird. Alltså, att det är liksom... Ja. Den tycker ju många att det är gott, så det är ju en annan grej. Alltså, många tycker väl att allt det jag har läst upp nu också är gott, men... Jag begriper konceptet traditioner, men svenska julbordet måste få hjälp.
Du säger alltså svenska julbordet måste upphöra.
Ja, eller jag tycker i alla fall inte att det är
reformeras.
Fel. Ja, det måste reformeras, liksom hela resterande samhället har gjort sen de här rätterna uppkom. Mm. Tack för mig.
Tack, Matilda. Tack.
Tack. Känns skönare nu när jag fått ur mig, faktiskt.
Jag förstår det. Jag har skickat tre bilder till dig.
Okej. Okay. Då ska vi se.
Och jag vill bara att du ska säga vilket varumärke du tänker på när du ser de här tre bilderna.
Ja, gud, det här är så spännande. Det är Estrid du har skickat.
Ja, nej. Man skulle ju då kunna tro det.
Va?
Ja, din reaktion, det var lite samma som jag. Det här är inte Estrid. Det här är ett varumärke som heter Billy. Eller My Billy från USA som startades 2017.
Oj.
Matilda, gå in på deras Instagram. Billie. Och du kommer få dig en chock.
Nej, men hallå från framtiden. Jag tänkte kasta in en kort liten disclaimer här. Vi pratar i kommande segment eller del av podden om rakhyvelsvarumärket Estrid, där vi utgår ifrån två artiklar från tidningen Resumé. Den ena heter Rakhyveln Estrid kopia av amerikanska Billy och den andra heter Kreatörer vittnar Estrid utnyttjar arbetssökande för gratis idéer. Så för dig som är nyfiken på vart informationen kommer ifrån eller skulle vilja läsa mer om det här, så kan ni helt enkelt vända er dit.
Och det är inte bara de här bilderna som du fick skickad till dig som känns lika, utan det blir också väldigt konstigt när man som konsument går in då på Estrids hemsida och Billys hemsida. För det är inte liksom bara produkten man känner igen, utan det är liksom ordval, det är typsnitt, det är färgkoordinering, det är vilka typer av bilder man lägger upp det, vilken typ av marknadsföring man gör. Alltså det är alltså en typ komplett rip-off.
Men vad, det är en rip-off?
Och jag har ju gjort min research. Jag har ju då skickat en mullvad.
Ja.
Som har skrivit till Estrid och frågat, hej, är ni på något sätt associerade med Billy? Alltså det kan ju vara så att de är något sådant moderföretag eller vad som helst. Nej, men så
men visst kände de till Billy då?
Ja, det gjorde de absolut. Och de var så här, vi tycker bara det är roligt att det finns flera på den här marknaden.
Man bara, men
problemet är ju att, alltså, förstår du om man var de som grundade Billy eller My Billy eller vad det heter och inser att någon har inte bara liksom, alltså, kopierat produkten, det får man ju räkna med att folk gör om man inte tar patent på den. Men alltså hela affärsidén, alltså hela deras Instagram
finns ju exakt likadant. Men har de också som affärsidé att, alltså, då har som prenumerationstjänst, eller är det i alla fall unikt?
Nej.
Va?
Ja, och det jag menar är att så här, ja, jag fattar ju om folk kopierar en bra idé, det får man ju typ räkna med. Men det är också att de porträtterar allting exakt likadant.
Ja, verkligen. Exakt samma grepp.
Och det gör mig rädd.
Oh my lordness.
Och det jag bara vill lägga till är att så här, jag älskar mina rakhyvlar från Estrid. Och jag har jobbat med dem tidigare. Och jag står fortfarande bakom deras rakhyvlar, men jag tycker fortfarande att det här är jävligt konstigt. Och konstigare blir det. För att, så här skriver Resumé. Estrid är startupen som vill utmana en sömnig bransch och ta tillbaka makten kring kvinnlig kroppsbehåring. Samtidigt vittnar nu 7 kreatörer om att företaget satt i system att samla in gratis idéer från arbetsprover, som i vissa fall även dykt upp senare i marknadsföringen. Jag känner mig ledsen och besviken, säger en av kreatörerna. Estrid själva nekar till anklagelserna och menar att det hela rör sig om en slump. Och nu är det så här, jag har en förstahandskälla på att det här stämmer. För väldigt, väldigt, väldigt tidigt i deras arbetsprocesser så ber de sökande att göra moodboards, lägga upp förslag på kampanjer, lägga på förslag på kommande produktsläpp och så vidare. Och nu undrar jag...
Alltså du menar folk som söker jobb typ?
Ja,
eller?
Exakt.
Okay.
Och nu undrar jag, vad tycker du om det? Alltså, är det så här, är det någonting man får räkna med att lämna in många arbetsprover tidigt i en process? Eller är det någonting som är så här, det där är uppenbarligen ett gratis sätt för dem att typ få jobb gjort och samla in
alltså,
inspiration?
Jag har ju varit med om att jag har fått presentera en hel, liksom, flera case under de rekryteringsprocesserna som jag gick vidare i. Men det, för det första var ju det alltid ganska sent i processen. Och för det andra så, hade jag sett att något av det materialet användes när jag inte fått jobbet. Alltså det hade ju varit helt sinnessjukt. Alltså verkligen helt sinnessjukt.
Ja. Och det är just det då som folk vittnar om nu. Att de har sökt jobb hos Estrid, delat med sig av sina detaljerade planer och liksom bla 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 bla. Och sen så har de här planerna använts, men inte de själva som anställda.
Oh my god, vad sjukt.
Och det känns obehagligt.
Och du har alltså en första källa som säger att, som har sökt jobb på Estrid, som säger att det här hände mig.
Ja. Ja.
Åh, herregud. Åh, herregud. Vad
det skönt. Tycker jag. De är alltså därmed på min utelista den här veckan.
Det kan jag förstå.
Som företag. Produkten, I love it. Alltså, det kan jag säga.
Och det gör mig ledsen för att jag är liksom dig. Ja, precis. Man älskar ju Estrids rakhyvlar. Alltså, det är ju verkligen. Mm. Så det här var ju trist. Minst sagt.
Nej, men först när jag kollade på Billy Instagramen, då var jag såhär, men gud, de är kopierat Estrid rakt av. Sen förstod jag ju då att det inte riktigt var så förfallet. Sen finns det ju då ett till företag som har kämpat sig upp på utelistan denna vecka.
Ja.
Jag antar att du kan gissa vilka det är.
Ja, det är ju käraste. Naked, va?
Naked, NAKD.
Ja.
Nu under helgen så har ju då Nakeds praktikanter samt anställda vittnat om fruktansvärda arbetsvillkor och ett kyligt arbetsklimat och hierarkiska obehagliga chefer. Och detta uppdagades ju då när en influencer vid namn Rodja Patsuki, jag tror att hon heter så, hade en dialog tillsammans med sina följare om ett eventuellt samarbete. Alltså hon var typ så här, men tycker ni att jag ska ha ett samarbete med Naked? Och då bara började liksom de här vittnesmålen hagla in. Och alla följde liksom samma röda tråd, att det var stress, obetalda timmar, orolig press från chefer, både för praktikanter och anställda. Och jag tänkte att jag ska läsa upp 3 vittnesmål från Rodjas Instagram och topphändelsen. Man kan se allting där. Och då skriver då: hej Rodja, måste bara tacka för din fantastiska insats. Jag är en man på 25-27 år som jobbade som CRM manager för Naked och vill förbli anonym. Arbetsmiljön var både rasistisk och sexistisk. Jag som man i en arbetsmiljö där det var 80% kvinnor blev behandlad med en respekt av andra chefer och ledningen som inte fanns för kvinnorna, speciellt kvinnor med utländskt påbrå. Efter 4 månaders arbete kände jag rent moraliskt att jag inte kunde stanna kvar på en arbetsplats som mobbar unga tjejer till obetald arbetstid, där man aktivt lurade in praktikanter för att göra slavjobb för att det helt enkelt var en bra idé kommersiellt. Vår affärsidé var att få in trafik ifrån obetalda influencersamarbeten och sedan göra dessa till återkommande kunder. Nästa vittnesmål. Helt ärligt så fick de mig att tvivla på den branschen jag älskar, marknadsföring, men jag har sån ångest för att söka mig till ett sånt jobb efter Naked. Jag fick betalt för att vara där 8-5, men var tvungen att arbeta 8-20. Så från 17-20 fick man inget betalt. Och ifrågasatte man det så brann man inte tillräckligt mycket för branschen. Dåvarande chefen för marknadsavdelningen har sagt upp sig nu, men mobbade andra nya praktikanter när de inte gjorde sitt jobb. Man fick bitchblickar om man gick för dagen vid 19 och inte 20. Gjorde man bra ifrån sig fick man aldrig höra det, och det var istället att man kunde göra bättre ifrån sig. Cheferna och ledarna var bara vidriga på alla möjliga sätt. Ända sedan jag slutade där, blev uppsagd för att jag sa ifrån angående arbetstiderna och arbetsförhållandena, så har jag aldrig handlat därifrån. Det värsta är nog att de förstört förtroendet för mig när det kommer till just marknadsföringsjobb. Och här kommer ett sista vittnesmål som jag delar med mig av idag. Jag praktiserade i 3 månader 2017 på influenceravdelningen. Ofta efter 5 så kom det mejl från chefen till hela firman om att alla skulle jobba sent. De skulle beställa mat till alla som tack. Detta hände säkert 10 gånger på 3 månader, och givetvis gällde det alla, även praktikanterna, som till och med var där redan från början helt obetalda. Om man ville gå hem efter sina 8 obetalda timmar så fick man rekommendation av chefen att gå ut bakvägen genom lagret så att de andra cheferna inte såg att man gick hem efter bara 8 timmar. Helt sjukt.
Men gud alltså, det är så jävla sjukt. Det är också så himla hybrisaktigt att ta in praktikanter eller anställda oavsett egentligen befattning och liksom kräva att de ska brinna för företaget, för liksom branschen, för idén, innan man ens har liksom fått en anledning att göra det. Alltså att så här, du som praktikant behöver inte brinna överhuvudtaget. Du är där för att lära dig. Alltså det är liksom, det ska vara ett givande och tagande. Det är inte liksom, alltså även som anställd såklart. Alltså att det ska ju vara givande att vara på en arbetsplats. Men det är så jävla hybrisaktigt att de då tänker sig att alla som inte kommer dit och bara avgudar Naked och vill jobba hur länge som helst, för att det är så himla liksom credit att vara här. Alltså det är...
Ja, det är obehagligt. Och det är framförallt obehagligt nu, tycker jag, i hur man bemöter den här kritiken. Att man är så här, nej men vadå? Vi, till exempel det här om att man diskriminerar folk med utländskt påbrå, icke-svenskt påbrå. Att man är så här, men vadå? Vi är inte rasister. Vi har så här många anställda från så här många olika länder.
Vart har de sagt det?
På chefens LinkedIn uttalande som finns länkad på Nikeds Instagrams profil.
Det är inte det handlar om. Man kan ta in hur många som helst med utländsk bakgrund. Det är inte det som är måttstocken. Alltså absolut att det är jätteviktigt att ha en så här, en balans,
en mångfald.
En mångfald givetvis, men det är inte så att, eller så, det är precis som de som personer som säger sig inte så, jag är inte rasist, vet du hur många vänner jag har som har utländsk bakgrund. Alltså det är liksom inte det där.
Nej, det är inte så man mäter. Och jag tycker bara att det känns extremt viktigt att ta upp det här i podden. Inte bara för folk som framtida konsumenter, men också för folk som framtida praktikanter och anställda. Att det är extremt viktigt att faktiskt speak up när det kommer till sådana här saker. Framförallt att liksom våga ta en strid mot ett sånt här stort företag som har haft ett väldigt gott rykte tidigare. Eller ja, jag vet inte. Det är klart att vi säkert inte har hört allt. Det kanske har haft dåligt rykte hela tiden. Bara att vi inte har nåtts av det liksom. Men jag tycker bara att man ska ta det här på extremt stort allvar. Och tänka efter ifrån vart man handlar ifrån. Och till exempel som influencer, vilka man jobbar med. Jag kommer ju aldrig mer jobba med Naked.
Nej.
Absolut inte. Alltså det känns ju fruktansvärt. De anställda, det är ju liksom allt man har. Ja. Utan anställda är ett företag ingenting.
Nej. Nej, men verkligen.
Usch.
Samtidigt som jag också, nu när du säger det här med att man måste våga säga ifrån. Alltså det här är ju så klassiskt, men det är ju verkligen inte... Jag fattar också så jävla mycket att man inte gör det. Alltså som praktikant, jag förstår... Alltså jag skulle aldrig säga ifrån som praktikant. Och det säger säkert mer om mig, eller så det säger säkert ganska mycket om mig i varje fall. Men så jag skulle aldrig våga göra det. Och nu är jag lyckligtvis på en arbetsplats som jag trivs otroligt bra på. Men om det skulle vara så att jag Alltså om jag jobbade på Naked, säger vi. Och så här, det var skamligt att gå hem med 19 och bla. Alltså jag hade ju absolut inte ställt mig på skrivbordet och vrålat. Utan jag hade ju i så fall så här, i tysthet sagt upp mig. Förstår du vad jag menar? Jag hade absolut inte heller varit så här, nu ska jag visa. Alltså så här, för att jag fattar ju att då är de så här, okej, lilla vän. Men då tar vi bara in någon ny. För att trots att branschen, alltså trots att det här företaget har liksom uttryckt sig... eller varit på det här sättet, så har det ju ändå varit en jättehög efterfrågan på att jobba där, bevisligen.
Ja, verkligen. Alltså, och man det man kan lära sig av den här situationen då är ju att man kanske kan försöka ta hjälp utifrån. Och så har det hänt dig någonting, så har det förmodligen hänt andra på ditt jobb, bara att ni inte har vågat prata om det. För att nu när den här Rodja, tjejen Rodja som liksom tog upp det här på sin story, när hon tog upp det och berättade att det var en eller två som bevittnade eller vittnade om det här, då haglade det in till slut 150 stycken som har varit. Och då förstår man också vilken jävla personalomsättning de har.
Ja.
Det är helt extremt.
Absolut, verkligen. Att de verkligen många har säkert suttit och väntat på någon slags möjlighet att kunna säga det anonymt. För att det är också det, man pallar inte. Alltså, skulle jag, om vi säger att jag pluggar marknadsföring, i mitt första jobb får jag på Nakeds headquarters i Göteborg och det känns så jävla häftigt. Jag har så länge velat jobba inom mode. Det är mitt första jobb. Jag märker direkt att så här, gud, det är verkligen ett armbågande av liksom, utan dess like. Det jag behöver jobba sent, bla bla bla, så är det ändå så här, det här är min enda chans till goda referenser till när jag vill lämna det här helvetet. Alltså jag kan inte, ja, jag förstår verkligen instinkten att bita ihop. Eller det hade absolut varit min instinkt att så här, mössan på, bara blunda och bita ihop och så kör vi i 6 månader och sen så kan jag lämna det här. Och förhoppningsvis, alltså, och jag säger inte att det här är rätt metod, men så här, jag fattar ändå att många lämnar utan att säga någonting och tar ett sånt här tillfälle i akt att kunna berätta anonymt om det. Och det är fel, alltså, men jag förstår det.
Gud ja, jag med. Och jag blir bara så jävla provocerad av att läsa typ så här anonyma kommentarer om det här, om att så här, folk får ju bita ihop, det är väl ingen nyhet att marknadsföringsbranschen är tuff. För det är inte det handlar om. Nej, det handlar verkligen inte om att folk inte tar för sig, utan det handlar om att man har en arbetskultur på många ställen som är, alltså, ohälsosam, som är gjord för att folk ska bli utbrända, gå in i väggen, må dåligt, få magkatarr. Där folk blir utfrysta, mobbade om man inte liksom levererar varenda dag. Och det är ju extremt obehagligt. Och det är verkligen någonting man ska... Alltså, jag fattar att man är desperat efter jobb i många situationer i sitt liv. Men det är absolut någonting man verkligen ska så här, lära sig av att läsa om det här. Och ha med sig när man söker jobb. Alltså, kolla runt. Vad har den här arbetsplatsen för rykte? Vad säger folk som har slutat på den här arbetsplatsen om den här arbetsplatsen?
Mm.
Och inte liksom, och göra allt man kan för att inte försätta sig själv i en sån vidrig situation. Jag skulle vilja avsluta veckans avsnitt med ett tips.
Jaså?
Och det är en låt som jag fastnat väldigt mycket för sedan senaste Så mycket bättre-programmet. Och det är ju då New Kids version av Helena Sjöholms Du måste finnas.
Så fin.
Ska vi lyssna på en liten trudelutt och säga tack och adjö för denna
gång? Vi säger tack och adjö. Vi hörs nästa vecka.
Ni är bäst.
Vad bra. Vad bra det blev.
Ja. Hej då.
Hej då.
Ha det. Puss och kram. Vem skulle ge mig den kraften som jag måste få? Vem skulle trösta mig? Jag är så liten på jorden. Om du inte fanns till, vad ska jag göra då? Du måste finnas, du måste. Jag lever mitt liv genom dig. Utan dig jag är spillra på ett mörkt och stormigt hav. Du måste finnas, du måste. Hur kan du då överge mig? Jag vore ingenstans, jag vore ingenting.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.
I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.